Podplay.
Veckans avsnitt sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, ett yrke där det finns goda förutsättningar att få jobb är ju faktiskt frisör. Och ska du gå Sveriges bästa frisörutbildning så är det Svenska Frisörskolan som gäller. Eller om du vill bli barberare. In och läs mer på svenskafrisörskolan.se. Och varmt välkommen till Snutsnack. Podden där vi snackar snutsnack helt enkelt. Idag heter min gäst David och jag tyckte det kändes så spännande och intressant att än en gång få besök av en kriminaltekniker. Vi får höra om ett ärende som satte sig ganska djupt i David och han har några teorier om varför till och med svärmor såg att han hade tankarna någon annanstans när han var involverad i det här ärendet, mordet på Caroline. På Patreon, i det avsnittet, så får vi höra om två styckmord. Ja, det är inte alltid det bjuds två styckmord, men det är så när man har kriminaltekniker som gäst, då kommer det lite mer makabra och dyker upp. Så är det. Facebook och Instagram finns vi på. I övrigt, ta det försiktigt här ute. Och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning.
13:10
Varmt välkommen till Snutsnack, David.
Jajamensan, tack.
Du sitter långt ifrån mig nu. Jag är i Stockholm och du är uppe i norr.
Ja, jag har kontoret uppe i Skellefteå. Och faktiskt, jag är nästan nyinflyttad hit. Jag har bytt stationeringsort. Jag har jobbat många, många år uppe i Luleå. Men flyttade på grund av, egentligen det är min frus fel som gjorde att vi flyttade.
Ja, men ofta är det så,
jo, precis. Så att det blev söderut, men inte så långt. Vi bytte bara län.
Ja, okej. Okay. Men det låter som du är sprungen också, kanske uppe ur de norrländska skogarna.
Ja, det skulle man väl kanske kunna tro. Men faktum är att jag är faktiskt född i Borås. Aha. På kvinnokliniken där 1970. Men både min mamma och pappa är ju uppifrån Norrbotten. Så att när jag var ganska liten så flyttade vi upp till en by som heter Älvsbyn. Mm. Och där har jag vuxit upp, lärt mig cykla på bakhjulet, kört moped och hade en enorm respekt för polisen. Jag tänkte att shit, det där är ju typ övermänniskor. tills jag själv då kom på att jag kanske ska bli polis. Så jag sökte polis då 90, kom in 91 och upptäckte då att nej, poliser är faktiskt vanliga människor de också.
Ja, trimmade du moppen i Älvsbyn? Det är preskriberat i sådana fall.
Jo, faktiskt lite grann. Men jag hade en Yamaha FS1 och den gick faktiskt 42 kilometer i originalskick. Så jag behövde bara ha en annan förgasare med 16 mm insug. Så gick den 50 och det räckte för mig faktiskt.
Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Du drev aldrig.
Nej. Gjorde jag inte.
Jag kommer ihåg, det var en stor grej. Vi är ju jämngamla då kan man väl säga, i stort sett i tre år. Men det var ju mycket det där med mopparna och vad man skulle sätta på och gasare och drev och allt möjligt. Det var spännande tid. Ja.
Precis, och en del hade ju trekanalcylindrar och 7,5 hästars cylindrar så att de gick ju som trollade skott. Men jag var lite lugnare faktiskt av mig.
Ja. Men den där tanken då, var det liksom tanken att själv bli en övermänniska? Var det därför du sökte eller hur kom tanken in liksom att polisyrket verkar vara något för mig?
Det hela började med att när jag i 20-årsåldern, jag var på en reseledarutbildning i Österrike och tänkte väl jobba lite grann inom turistbranschen och hamnade upp i Björkliden efter den utbildningen. Visserligen som diskare, men jag åkte ju sjukt mycket skidor som diskare. Men du vet, på en sån där anläggning så upplevde jag att, eller just då så kändes det som att ja, men det här med turism, det var inte min grej. För att det kändes som att hela verksamheten där var ungefär som en dokusåpa. Du vet att kocken blir kär i kallskänkan och det blir... ja, men det var sånt rabalder ibland som jag tänkte, nah, men det här är ju inget riktigt jobb. Fast det är ju det egentligen, men det kändes inte så för mig. Så då liksom när jag hade diskat färdigt där så tänkte jag, vad ska jag syssla med? Och då hade de jättemånga annonskampanjer ute i, ja, men affischer överallt som du sök polis och sådär.
Mm.
Så då tänkte jag, liksom, ja, jag kastar in en ansökan så får vi se vad som händer. Och faktiskt så kom jag in och började polisutbildningen då 91. Och jag hade precis fyllt 21. Så jag var inte särskilt gammal, men trodde ju att jag kunde det mesta ändå.
Ja, men är inte det klassiskt för en man i 21-årsåldern?
Ja, men precis.
Men okej, okay, visste du då antagligen redan var du var placerad? Du var redan anställd och du fick ju lön då, va?
Jag fick ju lön, precis. Och jag var ju anställd i Piteå Älvdal och hade gjort hela min praktik. På den tiden fick man göra 1,5 års praktik. Så jag trodde ju, jag gjorde hela praktiken i Piteå och tänkte ju liksom att jo, men när jag kommer tillbaka, för då gjorde man ju, man gick 1 års grundutbildning och så var man ute på praktik i 1,5 år och så kom man tillbaka så gjorde man grundkurs 2. När jag då kom for ner till Stockholm på grundkurs 2 så sa polismästaren då, ja David, nu när du är klar polis så ska du jobba i Älvsbyn. Och jag tänkte, men shit, Älvsbyn, där har jag ju vuxit upp. Jag känner ju varenda en. Hur ska det här gå? Och jag ville verkligen inte dit. Men ja, det var så att på den tiden var det så att kunde man inte tänka sig att liksom flytta på sig eller liksom göra vad överordnad bestämde, då kanske man inte hade någonting inom polisen att göra. Ja, fick jag höra.
Just det.
Så att det var vackert, bara ta mössan i handen och flytta till Älvsbyn då, min hemby. Och det var ju väldigt, väldigt, väldigt roligt måste jag säga.
Det, ja, det var det, att, ja.
Ja, för att jag menar, vissa saker blev ju betydligt enklare för jag, eftersom jag kände alla i stort sett inom skolan så hade vi ju liksom, det var enkelt, vi kunde bara gå igenom skolan och var det problem så löstes vi det ganska snabbt och effektivt i och med att vi kände lärare och rektorer och alltihopa. Och var det stökigt på krogen och så jobbar jag kväll så... Jag kände ju busarna och vid namn. Så jag kunde säga åt Peter och Robert, nu lugnar ni ner er. Men ofta så behöver jag inte säga, utan då såg jag, nu kommer David. Oh. Så det blev liksom, så dämpades det på en gång. Så det var väldigt...
Ja, men det, jag förstår, det, och det där är det klassiska egentligen som man tycker polisarbete borde fungera, att man kanske kan... till och med benämna busar så att säga med namn och man får den där kontakten och bara det där att veta namnet på en polis gör ju, tror jag i alla fall, att man hindrar sig själv att göra vissa saker. Om det bara är en anonym människa i den där hotfulla formen som man aldrig har sett och aldrig mer kommer se, så har man kanske en annan attityd.
Ja, men precis, och det fungerade jättebra i många år. Jag stoppar ju gamla lärare in och så säger men David, det är ju jag. Känner du inte igen mig? Jo, men du måste ändå ha bilbälte på dig.
Ja, just det.
Det var sådana där saker. Men det som blev svårt, eller det som tog rätt hårt på mig ändå, det var ju den gången det jag träffade på en kille som var typ 2 meter lång och betydligt kraftigare och starkare än mig och gick på både det ena och det andra som vi skulle avvisa från ett ställe. Och han kände ju mig för att han var typ 1 år yngre än mig. Så han visste ju precis vart jag bodde, precis vilken relation jag hade. Och det slutade med att vi fick omhänderta honom och han hotade då mig från Älvsbyn till Piteå där vi skulle låsa in honom. Och det är en resa på 5 mil. Hela vägen dit så hotade han mig på olika sätt. Och då kände jag att det var inte så jätteroligt att bli hotad på det sättet. För han kunde ju sätta sina hot ordentligt.
Ja, där har vi baksidan då när man känner till...
Det är ju baksidan, precis. Men då fick jag göra så att... För jag förstod ju att han var ju påverkad. Så nästa dag så åkte jag tillbaka till Peter och så satte jag mig i cellen med honom och snackade med honom och sa, vet du, kommer du ihåg vad du sa till mig igår? Ja, han kom ihåg vad han hade sagt. Och då ville jag bara veta, menar du allvar med det du säger eller var det bara dumheter? Och han, vet du, han skämdes som en hund. Han bad så mycket om ursäkt och han... Det var inte mening och det ena med det fjärde. Så att, och det är också ett sätt som man måste jobba på ett litet ställe. Man måste ta tag i situationen när de dyker upp.
Mm.
För att nästa gång jag träffar den här killen, ja, men då är det ju kön på Konsum eller bara på någon busshållplats. Och då måste allt det där vara utrett.
Ja, just det. Mm. Det är som ett förhållande nästan.
Ja, jajamän. Ja, men du vet att min chef på den tiden, där stod det ju hans namn och polisman stod ju i telefonkatalogen.
Oh.
Så det var ju inte bara ett yrke utan det var ju den man var.
Just det.
På ett helt annat sätt.
Ja, precis. Det har blivit mer ett yrke och det kanske har blivit mer att folk säger att jag jobbar som polis. Liksom. Kanske inte då att jag är polis.
Nej, precis.
Vad hade du för målbilder liksom när du traskade runt i Älvsbyn och sådär, lite som klassisk konstapel? Hade du något tänk om vad du ville göra? För det finns ju ändå ganska mycket att göra även om man kommer in till centralorten och sådär.
Absolut. Nej, men jag var väldigt intresserad av drogproblematiken. Jag gick en kurs i tecken och symptom som jag vet att du har varit lite eller ganska mycket inblandad i, Hasse.
Ja.
Var mycket och höll föredrag och försökte utbilda folk på socialen, folk på inom hemtjänsten och allt så där.
Mm.
Det intresset gjorde att jag vid millennieskiftet sökte en tjänst som narkotikaspanare i Luleå istället.
Okej. Okay.
Mm. Och fick den då. Och där jobbade jag. Och det, alltså jobba som narkotikaspanare, det kan ju vara sjukt spännande, roligt, intressant. Men det är ju inte ens minutoperativt, det är sekundoperativt. För är du för sent ute, då är det för sent.
Ja.
Och
en påse pulver i pudersnö, den hittar man inte. Alltså nej. Om de tömmer en liten påse någonstans, och då är det kört. Eller i en ryamatta, det har jag varit med om.
Ja, men exakt. Eller i toalettstolen och stolar och så vidare. Så att, Det var lite speciellt, för hos oss så på den tiden så åkte ju många ner till Stockholm, Göteborg och Malmö och köpte sitt knark och så åkte man upp. Och det gjorde ju att telefonen kunde ringa mitt i natten och så sa någon, du David, nu måste vi ner till Stockholm. Jaha, okej. Okay. Och så var det bara att hoppa i bilen eller sätta sig på flyget och så åka iväg. Och så sa du frun, ja, hur länge blir du borta? Nej, jag vet inte. Var ska du? Ja, jag vet inte. Så att det var ganska tufft för min fru som fick vara hemma då med två eller tre småbarn.
Ja, det är tufft.
Ja, så att det var en ganska tuff period just då. Men grejen var också, de vi tog i början av min narkotikakarriär så att säga, de kom ju ut efter en 2, 3, 4 år.
Mm.
Och i slutet när jag hade liksom börjat fundera på kanske andra saker så träffade jag på en av de här missbrukarna som jag tog i början.
Mm.
Och så tittade han på mig och pekade på mig och sa, men du, dig känner jag igen. Och tänkte jag, men jag ska ju jobba som spanare. Det är inte meningen att jag ska bli igenkänd överallt. Utan, så då förstod jag att jag är nog ingen vidare spanare helt enkelt. Jag ska nog kanske göra någonting annat. Och Det här med kriminalteknik blev ju min grej, kan jag säga.
Hur kommer det sig då? Först skulle jag vilja flika in där. Jag flika in en grej angående. För vi var nämligen uppe. Jag jobbade ju på någonting som heter Rave-kommissionen. Och då var vi uppe i Luleå en gång. Och skulle jobba på krogen i Luleå. Med de spanarna som ni hade. Jag tror inte du jobbade där då. Det här måste ha varit 97-98 någon gång.
Ja, nej, det var före min tid.
Men det jag reagerade på var ju det att i Stockholm när vi kom fram till folk på krogen så legitimerade man oss och så här, polisen följde med mig och de flesta följde med. Men i Luleå var en helt annan attityd. Och jag vet inte om det var för att just min dialekt kanske sa så här från polisen. Han bara, men vem trodde att det kom hit en jävla Stockholmsjävel och ska tro att han är något liksom. Det rök sån här, vi var inne på någon krog du vet där toaletterna är avdelade i så här. Med skärmar egentligen bara, det är ju väggar ser ut som, men de rök all världens väg, de där väggarna, och det var otroligt liksom, det var en otroligt problem med just, jag vet inte om det var Stockholms grejen och det var en blandning mellan polis och Stockholms ogillande som gjorde att det blev ganska mycket mer våld än vad vi var vana vid när vi var på krogen i Stockholm.
Ja.
Det var väldigt intressant upplevelse alltså, en helt annan, väldigt aggressiv attityd liksom. Så att,
ja.
Jag tror att man var helt ovan också i Luleå att det kom poliser på krogen inne på ställena som såg ut lite som dem. Vi var ju lite yngre på den tiden. Och det var någonting de inte hade varit med om. Det var rätt intressant.
Ja.
Ja. Det var bara en passus med tanke på att du var i Luleå som narkotikaspanare. Men vi återgår till kriminaltekniken. Hur kom den tanken upp? Såg du liksom en tjänst som, eller hade du tänkt på det innan eller?
Ja, men så här var det. Jag har alltid i hela mitt liv så har jag varit liksom intresserad av hur funkar det och varför händer det här, och du vet, för när man gick i skolan så det fanns ju två böcker som jag läste från perm till perm. Det var hur funkar det och så funkar du.
Ah,
det är sådana klassiska barnböcker. Och jag vet att när jag typ var 6 år så råkade jag stjäla min stora systers armbandsklocka, för jag var intresserad av att se hur en klocka fungerar, och jag slog sönder den i små bitar och det trillade ut massa kugghjul och sånt där. Så att just den här biten, vad har hänt, varför har det hänt och hur har det hänt, det är sådana saker som alltid har intresserat mig, och det är ju precis det som kriminalteknik handlar om.
Ja.
Så då tänkte jag att när jag insåg det här på narkotikaspan att men jag är ju ingen vidare spanare, då ska nog göra någonting annat. Så det var fullt naturligt att söka sig till kriminalteknikspåret.
Mm.
Och jag kan ju säga att jag har som hittat hem.
Ja, det är så.
Och så länge som jag ska jobba som polis så är det här jag ska göra. Det är det här jag trivs med. Och nu har jag ju då byggt upp en hyfsad erfarenhet så tycker jag att jag kan det här på ett hyfsat bra sätt också. Mm. Så att, det här är riktigt, riktigt bra.
Vad fick du för utbildning när du fick tjänsten så att säga? Vad går man för utbildning då?
Jag fick tjänsten 2005 och då föredrar man att man liksom jobbar ett tag och liksom följer med som en tredje person eller även andra person i ett ärende, så har man med sig en erfaren kriminaltekniker. Så man bygger upp en viss erfarenhetsbank innan man går utbildning, för det blir så mycket lättare då när man ska trycka i sig kunskapen på NFC i Linköping. Men sen 2007 till 2008 så gick jag då en utbildning, en kriminalteknikerutbildning som hålls av SKL som det hette då på den tiden.
Just det.
Och den var på 18 veckor som jag var borta.
Mm. Och hur var den då i förhållande till den kunskapen som du liksom hade hunnit få då under 2 år? Hur mycket kunde du höja den så att säga med de 18 veckornas utbildning?
Jo, men jag tycker att det mesta som togs upp på utbildningen, det hade jag fått hinna vara med i praktiken. Kanske inte vissa så att säga spetsfundigheter eller något sånt där. Men det mesta hade jag med mig i ryggsäcken. Och det gjorde ju att utbildningen egentligen bekräftade mina erfarenheter, som gjorde att jag på ett tryggare och mer solitt sätt liksom kunde, när jag skriver mina protokoll efter utbildningen eller före och efter utbildningen, så det, om någon skulle titta på dem så kanske man skulle kunna säga att jo, men då, nu törs David efter utbildningen törs han skriva lite mera konsekvensaktigt, eller vad säger jag, liksom han, det är lite mera stuns i det jag säger på något vis.
Okej, jag fattar. Kriminalteknik, precis som polisarbetet, om man bara tittar kring när jag började skolan och du började skolan, så har det ju hänt mycket. Man tittar på tekniken och sådär. Behöver du bara titta in i en polisbil, så i dagsläget så fattar jag ingenting om jag går in i en polisbil. Det var lite enklare när jag började 88. Det var en spak där man drog i lite. Men jag tänker, kriminalteknik har ju också haft en oerhörd, gjort många landvinningar på tekniksidan. Det är ju inte bara Sherlock Holmes med förstoringsglas längre, utan det har ju hänt mycket, eller hur?
Ja, alltså det måste man verkligen säga. Medan jag fortfarande jobbade som ingripande polis i Älvsbyn, så var jag med. Jag tror att det var 98 så var jag säkrade den första cigarettfimpen som åkte iväg på DNA-undersökning. Och på den tiden då behövdes det ju väldigt mycket DNA-bärande celler för att man skulle få en träff överhuvudtaget. Och idag så behöver man bara pyttelite. Så att den skillnaden är ju enorm.
Ja, det är så att man det behövs mindre liksom
Ja.
synliga celler, färre
Precis.
synliga celler idag.
Precis. Och tidigare var det dessutom så att hade man en blandbild, säg att det var två personer som hade rökt på den här cigaretten, ja, då fick du inget resultat överhuvudtaget för det var en blandbild. Men idag så kan man sortera ut det. Jo, men det är Jocke och Anders som har lämnat DNA på den här cigarettfimpen eller vad som helst. Men det medför ju också att det ställer ju högre krav på oss som är ute och säkrar de här proven. För vi, jag menar, står vi och andas på ett prov som vi ska ta, ja men då sitter ju våra
Just det.
DNA-celler också på den.
Just det. Ja, just det. Så det som underlättar kan också försvåra i vissa delar då. Man måste tänka
Ja,
på.
precis.
Okej, men du säger att du har kommit hem. Hur lång tid kände du det? Liksom dröjde det innan du kände så här, nu är jag hemma, det här vill jag jobba med tills jag går i pension. Hur lång tid tog det då?
Ja, det tog inte särskilt lång tid. För det här var ju, den här typen av jobb, det är ju, ja, det passar mig som person och liksom det här att få klura och fundera och vara ute och träffa människor och liksom kunna grotta ner sig i en liten detalj i ett stort ärende. Liksom det, ja, det passar mig så sjukt bra. I fjol så provade jag på att vikariera som gruppchef för att ordinarie gruppchef i Västerbotten var mammaledig och då dök den här möjligheten upp. Så jag sökte den tjänsten mest för att prova på. Men det gick väl sisådär kanske med gruppchefsarbetet. Gruppen är kvar och mår bra. Men jag kände ju att nej, jag hör hemma ute på fältet. Det är där jag ska vara. Än så länge. Sen så vet man ju, det här kan ju förändra sig med tiden. Det kan ju hända att jag får andra värderingar framöver, men just nu så är det verkligen ute jobbet, fältet som hägrar.
Ja, men spännande. Men om vi tittar då från 2005 när du började som polis, eller som började som kriminaltekniker, förlåt, till fram till idag. Hur kan du se en skillnad på arbetsuppgifterna, eller ser det ungefär likadant ut? Eller hur skulle du beskriva de 17 åren liksom eller vad blir det? Ja,
Ja, det
någonstans.
blir precis 17 år.
Ja.
Jag kan väl säga att i stort så är det egentligen inte så stor skillnad. Det är ungefär samma typer av brott som vi åker ut på. Vi har ju fått kanske bättre hjälpmedel i vissa fall, men vissa saker ser precis likadan ut. Vi använder till exempel kolpulver som man gjorde på Sherlock Holmes tid.
Ja, det gör det.
Även idag, när vi är ute på fält. Men vi har ju även andra metoder också naturligtvis. Men det är en metod som fortfarande är kvar. Däremot så upplever jag i min region, alltså norra Sverige, och där kan vi säga, jag jobbar ju nästan på halva Sveriges yta. så då förstår man ju att vi har en hel del transporter. Det kan ju vara så att om jag får ett jobb, säg att jag har beredskap och så får jag ett jobb på lördag, så kanske det blir så att jag åker till brottsplatsen under hela lördagen och börja med att checka in på hotell och sova, och så sen så startar jobbet på söndag morgon för att vara fräsch i huvudet. Naturligtvis är det så att det handlar om ett mord och det ligger i en kropp någonstans, då ja, men på någon slags värdighetsgrund så då gör man ju jobbet med kroppen så fort man kommer fram, för den vill man ju ska kunna åka ner till rättsmedicin för fortsatt undersökning där. Men annars så kan det mycket väl vara så att vi tar in på hotell och sover och så gör vi jobbet nästa dag.
Ja, det är ju, jag har ju min fru från Lappland, jag nämnde det när vi pratade innan där, så jag vet ju att det är stora ytor att täcka. Jag menar, svärfarsan var och hämtade mig, jag hade ett jobb där uppe, han bara... Vid ett tillfälle så missade jag flyget till Skellefteå, för det är 2,5 timme från Skellefteå till dem och sen är det 3 timmar ungefär tror jag från Umeå. Men jag lyckades hitta ett flyg så, men inte är det någon fara, jag får till Umeå istället. Det var 3 timmar.
Nej men precis, det var ju så här, när jag gick teknikerutbildningen så frågade jag mina studiekamrater, ja men hur ofta är det som när ni är ute på platsundersökning att ni tar in på hotell och sover och så fortsätter ni nästa dag? De förstod inte frågan.
Nej, det
är liksom, vadå, vi åker ju hem och så fortsätter vi nästa dag. Ja men det är ju aldrig så långt för någon annan än oss i stort sett.
Nej, precis, nej, så är det ju. Men jag tänker då med alla de här åren, vad har du för case som du har i din minnesbank som sticker upp när någon liksom ställer frågan till dig? Har du något så här speciellt ärende som kommer upp, poppar upp i ditt minnes?
Jag har ju naturligtvis några stora... Jag brukar säga så här att var fjärde, var femte år ungefär så brukar det dyka upp någonting. Ett stort ärende som jag har blivit engagerad i, än så länge i alla fall. Och det började faktiskt ganska direkt efter när jag var klar kriminaltekniker på våren 2008. Så på hösten 2008 så försvinner det ju en tjej från Piteå som heter Caroline Stenvall. Och det ärendet blev ju enormt medialt och på alla sätt och vis. Det var ett stort ärende, många platsundersökningar, mycket, ja, jag tror att jag åkte till Gällivare 17 gånger.
Oj.
I det ärendet, inklusive när jag vittnade i tingsrätten. Förmodligen, eftersom det var ju mitt första stora case, och jag har ju aldrig än så länge inte haft så stort case någonsin i min karriär, men jag inbillar mig att det ärendet, det kunde inte jag släppa när jag for hem, utan jag fortsatte tänka på det hemma, jag drömde om det och jag liksom, vet, jag gjorde konstiga saker, jag monterade ner brandvarnaren i taket, tog ut den på balkongen och jag pratade i sömnen och
Vad gjorde du med brandvarnaren?
Jag har ingen aning. Jag bara plockade ner den och så ställde jag den på balkongen.
Men du drömde om ärendet eller?
Jo, men jag gjorde konstiga saker. Jag plockade ner en lampa också. Och till och med min svärmor såg när vi var och plockade potatis, eller tog upp potatis. Hon såg att det var inte samma fart på mig. Han sa, nu är David någon annanstans. Jag funderar ju på ärendet.
Vad var det som gjorde att det här ärendet satte sig så djupt i dig då?
Ja, det kan förmodligen... Så, det är några saker som jag funderar över. Varför blev det så här? Jo, men dels så Caroline, hon spelade ju ett blåsinstrument och jag spelade trumpet. Mm. Förmodligen så kanske vi... Ja, vi kanske har varit på något blåsarläge tillsammans någon gång. Men fast hon är lite för ung egentligen. Mm. Men dels det, och så sen så... hon har växt upp i ett kristet hem med EFS-anknytning.
Vad är det EFS? Vad är det då?
Det Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Det är som okay. ett dotterbolag till Svenska kyrkan kan man säga.
Okej. Okay. Mm.
Som fokuserar mer på mission och sådär.
Mm.
Och mina svärföräldrar känner Carolines föräldrar. Så det var väl kanske sådana saker som gjorde att jag kände starkare.
Det fanns några sådana knytpunkter.
Ja.
Även om, ja, jag förstår. Mm. Och vad hände i det här ärendet för oss som inte kommer ihåg det som hände med den här flickan?
Caroline var ju på väg upp till Jukkasjärvi för en anställningsintervju på ishotellet. Hon satte sig i sin bil och körde från Piteå, och efter vägen någonstans så försvinner hon. Hon reser en fredag, och på lördag så ringer hennes pojkvän och anmäler henne som försvunnen. Som i många andra ärenden så blev man ju naturligtvis intresserad av pojkvännen, för det statistiskt sett så brukar det vara pojkvännen som har gjort någonting.
Mm.
När tjejen försvinner. Men han var nere i södra Sverige någonstans. Jag tror att han var hos sina föräldrar. Så att han kunde man ju bortse ifrån helt och hållet ganska snabbt.
Just det.
Sen så rullade det på. Det var ett par i Hakka som hittade en blodpöl på en liten grusväg. När man hörde på nyheterna om den här försvunna flickan, så tänkte man, men du, tänk om det här blodet kan ha med flickan att göra. Så att man kom in till polisen på måndagen då, och sa, vi hittar blod. Och sen så bara rullade på, och i 120 meter från de blodfläckarna så hittades en bagagerumsmatta som det var blod på. Den där bagagerumsmattan passade bara till en viss sorts Audi-bilar. Och så rullade vidare, och vi tittade på... Jag tror om man tittar i bilregistret så tror jag det fanns 75 Audi-bilar i Gällivare kommun som det här bagagerumsmattan matchade.
Okay.
Och då ville ju helst, hade ju jag velat åka ut till alla 75 bilar på en gång, så här bara puff, så att inte bevisen skulle försvinna. Men
Nej,
det var ju inte riktigt görligt, så vi tog chansade. Så vi tänkte att finns det så mycket blod på bagagerumsmattan så kommer vi att hitta blod i bilen även om man har städat.
Okay.
Så man kallade in Audi-ägare allt eftersom till polisstationen i Gällivare, och det var ju alltså gamla eller halvgamla Audi-bilar, fyrhjulsdrift i Gällivare kommun. Vad använder man dem till?
Ja, det är jakt och fiske och jag vet inte.
Jo, precis. Nej, men du har ju det till jakt, fiske, friluftsliv. Så att vi hittar ju blod i varannan bil.
Ah, just det. Det var ju renar och
rådjur. Ja, men det är ju renblod, det är ju älgblod, det var fiskblod. Och det var någon som hade någon hund som var i löpen.
Ah.
Ja. Men då har vi faktiskt en metod som gör att vi kan skilja mellan djurblod och humant blod.
Alltså, okej.
Okay. Och den 12:e bilen vi undersökte.
Och ändå ganska tidigt.
Ganska tidigt, jo, precis. Men det fanns nog någon som hade lite koll på läget och som man värderade vilka man skulle kalla in i ett tidigt skede.
Just det.
Så att då var det ju den här Tony Aldén som han heter, som sedermera då blev dömd i tingsrätten och hovrätten för att ha mördat Caroline Stenvall.
På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.
Först hittade man blodet då fick man en matchning. Hur var Caroline någonstans då? Hittade man henne?
Jo, nej, men då var det så här att när vi hittade blodet så och bagagerumsmattan, så det blir som så konstigt. Man undrar, varför lämnar man en bagagerumsmatta vid blodpölen?
Ja.
Så vi trodde ju först att det här var en typ en omlastningsplats eller något sånt där. Mm. Inte att det var själva brottsplatsen. Och sen så hade vi ju ingen kropp heller.
Nej.
Han hade ju både ett och annat att förklara, den här mannen.
Vad var det för ålder på den här mannen?
Han var kring 50-årsåldern då.
Okej. Okay. Mm.
Och Caroline var ju typ 30.
Mm.
Så att han berättade dels vad han hade gjort med kroppen. Han hade tänt eld på kroppen för att han ser typ att han ville att kroppen skulle försvinna. Men vi vet ju att en kropp innehåller ungefär 80% vatten, så att elda upp en kropp, det är faktiskt svårt.
Ja.
Mm. Och det hade han ju inte lyckats med. Så han hade tagit kroppen från... Han säger att de träffades på en parkering som heter Stenbron. Och det är när E10 viker av för att fortsätta mot Kiruna. Kör man rakt fram efter E10, då kommer man in till Gällivare. Men där vid Stenbron så viker den av. Det finns lite toaletter och sånt där, en rastplats.
Oh.
Där säger han att han har träffat Caroline Stenvall. Och de kommer i diskussion, börjar bråka, och han knuffar till henne. Och då faller hon omkull och kanske slår huvudet i hans släpvagn. Och då säger han att han lyfter in henne i kofferten, men han tar henne inte till sjukhuset utan han åker hem till sin stuga i Mäntyvaara.
Okej.
Det var ju inte så logiskt.
Nej, det låter inte alls logiskt. Nej.
Nej. Och därifrån så kring 23-tiden på kvällen så är det en hackasbo som hör två rejäla smällar. Och Caroline försvinner någon gång på eftermiddagen. Klockan 15.55 så får hon ett inkommande samtal som inte besvaras. Så om vi säger då från 4 till klockan 23, mm, så är hon inte kontaktbar.
Just det.
Och vid 23-tiden så blir hon skjuten helt enkelt.
Ja, så hon blir skjuten.
Mm.
Och ni var såklart i stugan där också då?
Vi har ju varit i hans stuga och letat efter spår från Caroline. Och det som vi hittade, det var på en rishög utanför, så hittades en sån där byggplast. Mm. Med lite sot och lite blod eller DNA, ja, åtminstone DNA som kom från Caroline Stenvall på den där byggplasten.
Mm.
Men inne i stugan så hittade vi ingenting som kunde kopplas till henne.
Okej. Har han någonsin ändrat sin historia, eller var det där, stod han fast vid den här berättelsen eller?
Han vad jag känner till så har han inte ändrat sin berättelse, utan han säger det har gått till på det sätt som han har beskrivit. Jag vet att en lokal tidning, Piteå-tidningen, åkte ner och intervjuade han för några år sedan. Och nu skulle man komma med, ja, typ Tony Aldén berättar. Men det var ju, det var ingenting nytt. Det var
nej, det var inte det.
Samma story.
Men man hittade man kroppen?
Jo, då var det så här att han fick berätta vars kroppen var. Men när man åkte ut och letade så fanns den inte på det stället. Och då blev ju de som höll i förhören blev ju naturligtvis ganska irriterade på honom. Och så, men varför håller du på så här? Nu är det dags att du talar om. Så vilka påtryckningsmedel man hade, men till slut så berättade han i alla fall att var kroppen låg, och vi kunde åka ut och hitta den då. Och det var där kroppen låg som vi liksom började förstå att hon var skjuten, för att hon hade en liten, det så var hon ju bränd, så hon var ju väldigt illa däran, kroppen, och huvudet var alldeles tillplattat. Men på bröstkorgen så var det en hudflik som gick ner över bröstbenet, och där fanns det en blodröd skada. Ja. Som vid undersökning på rättsmedicin så hittar man fragment av en kula i den skadan.
Okej.
Och då börjar vi på allvar förstå att hon är skjuten.
Just det.
Och så småningom så börjar vi förstå att den där blodfläckarna på grusvägen, det var inte en omlastningsplats, utan det är själva brottsplatsen. Det är där hon har blivit skjuten. Ah. Och då, när jag inser det, så kommer jag ju på att, men shit, vi har ju aldrig varit där och med metalldetektorer, för det, liksom, det har inte funnits någon anledning.
Nej.
Så vi måste ju åka dit och köra med metalldetektorer för att, ja, men se om vi hittar någon kula eller tomhylsa. Vi åkte dit i början på november.
Oj, var det mycket snö då?
Det hade kunnat vara en meter snö.
Ja.
Men det var det inte. Det var bara 3-4 centimeter.
Aha.
Så det var ju inga problem att köra. Och vi började i skogsterrängen, där vi tänkte oss att här borde det bli ett naturligt kulfång, så att säga. Men vi hittade ingenting där, och vi höll på ganska länge. Och till slut så ber jag min kollega Carola att, men kör på grusvägen där blodfläckarna var. Och så piper det till i metallsökaren. Så minns jag så väl, jag går ner, jag står och håller en plastsked i handen. Så går jag ner på knä och så skrapar jag lite grann på ytan. Får bort isen och så lite grus. Och där under så ligger en kula.
Amen.
En uppsvampad kula, en 3006, det visade sig att det var den här Tony Aldén. Han hade ju bland annat en 3006.
Kunde man, hur fanns det någonting mer på den här kulan? När man kollar på CSI så, här, så knyter man alltid vapnet till kulan hur lätt som helst, men det kanske inte alltid är så i verkligheten.
Nej, det fanns spår från bommarna och räfflorna på baksidan av den kulan. Men då fungerar det ju egentligen så här att ju bättre kvalitet du har på ett vapen, desto mindre identifieringsbara spår sätts på kulan. Om du har en handgjord bössa från Kina så kommer den ge jättemånga unika identifieringsbara spår på kulan. Men har du ett tyskt kvalitetsvapen där man tillverkar 10 000 pipor som ser exakt likadana ut med lasermarginal, då blir det svårt. Så att man kunde faktiskt inte säga om det här kulan var utskjutet med hans vapen. Men däremot så var ju hans vapen modifierat i mynningen. Det var liksom, om du tänker så att man har satt en körnare i mynningen på pipan och så knacka till.
Jaha, så för att vidga det liksom, eller?
Ja, för att förstöra eventuella spårbildningar.
Ja, ah, just det. Ja, jag fattar. Okej.
Okay. Så det talar ju ganska tydligt.
Mm. Han var rädd för att det skulle kanske kunna identifieras, ja.
Exakt, så tänker jag. För de som håller på med vapen, de tar ju hand om sina vapen. Och det där är inte ett sätt som man tar hand om vapen på.
Nej, det vet jag när jag gjorde lumpen. Jäkta vad vi fick putsa den där k-pisten alltså, fram och tillbaka. Ja,
eller hur, ja.
Ja, men det här är ju, vad kommer du ihåg, vad blev domen för Tony Aldén?
Han fick livstid.
Han fick livstid,
ja. Ja, han fick livstid. Så han sitter fortfarande inlåst.
Det är ju många intressanta aspekter ur den här händelsen. Och dels såklart det polisiära och kriminaltekniska. Men faktiskt det jag tycker är väldigt intressant, det är ju också den här emotionella biten som du berättar om, som man aldrig egentligen pratar om i tidningar och sådär. Att du har gått och plockat ner brandsläckare och lampor och svärmor och känner att du inte är kontaktbar. Det händer ju någonting ibland. Det gör det inte alltid med polisen, men när man är i vissa ärenden av vissa anledningar, ibland av helt oförklarliga, så blir man oerhört påverkad.
Ja, precis. Och just i det här fallet så jag förstod nu inte hur hårt det ärendet eller hantera eller mitt sätt att jobba i det ärendet, hur hårt hade tagit på mig, förrän jag någon gång i februari så gick jag och skulle lämna blod, för jag är blodgivare sedan jag började polisskolan. Och det har aldrig varit något problem att lämna blod. Jag liksom har legat där och så har de tömt en halv liter och så har jag klivit upp och så fikat och så gått därifrån. Men just den här gången, februari 2009, så kände jag mig lite ovanligt lurvig i huvudet efter att jag hade tappat blod. Men jag tänkte att ja, men det går nog över. Men sen så när jag tog mig ut från blodgivningscentralen så gick jag ner för en trappa. Och så sen när jag skulle ut från foajén där till vårdcentralen i Luleå, så alltså det svartnade för ögonen och jag satte mig på en bänk och spydde i närmsta sophink 4 gånger. Så att folk som såg mig, de måste jag ha trott att det här var en rejäl fylla. för att jag var inte fräsch. Det var liksom... Och då tänkte jag, jag förstod kopplingen till Caroline-ärendet.
Ja, det var någonting liksom,
ja, och då bestämde mig för att ska jag fortsätta som kriminaltekniker så kan inte jag hålla på och engagera mig lika hårt i varenda ärende, för då kommer jag aldrig hålla som yrkesperson.
Nej, just det.
Utan det blev liksom min väckarklocka för mig. Så att efter den händelsen så har jag liksom haft en sund relation till mina ärenden. För jag har ju man kan ju säga att jag kanske har haft tur eller otur, men jag har vart 50 år så har det hänt något större grej. Så att 2013 då var jag ansvarig för Vatchereia som blev mördad i Boden, en tjej som försvann styckad och det är ju också sådana där saker som normala människor inte behöver tänka på. Men till exempel, hur säkrar man spår på ett löst ben?
Ja, det har jag aldrig tänkt på, kan jag säga.
Nej, liksom det men där står man och så funderar man. Och då måste man ju tänka tanken, få se, om jag skulle lyfta ett löst kvinnoben, var skulle jag hålla någonstans då? Jo, men jag skulle hålla kanske i vristen och under låret och så skulle jag bära, för att ett ben i sig är ju ganska tungt.
Uh-huh.
Och ja, men då topsar vi vristerna och så skickar vi in det och så får vi träff mot den som blev sedermera dömd.
Ja, det kallas väl för att tänka utanför boxen där, när man kommer till händelser som man liksom inte har varit med om innan på något sätt där inom kriminaltekniken kanske.
Ja, men precis. Mm.
Superintressant ärende, verkligen. Jag brukar ju fråga mina gäster på slutet vad de kollar på för polisserier och filmer. Jag tänker att du kollar bara CSI varje kväll.
Nej, jag ser verkligen inte på CSI. Just nu så ser jag en serie som handlar om en författare. Det är en amerikansk serie. En författare som hämtar inspiration. Så han jobbar tillsammans med en utredare i New York.
Ja, okej. Okay. Vad heter serien?
Castle heter den.
Castle, ja, men det känner jag igen.
Ja, den är verkligen underhållande. För det går snabbt. Och det är liksom det som är fascinerande är att man lägger ut alla bevismedel man har. Det förklarar man för gärningsmannen på en gång. Man tjuvhåller inte på någonting, utan man talar om för gärningspersonen: så här, du gjorde så här. Och så säger de ja eller nej.
Det är roligare att lägga ut lite i taget, ja.
Ja, eller hur? Man håller förhör. Precis.
David, alltså, förlåt.
Ja, men jag tänkte det här med när man då blir påverkad i mitt fall där, eller om det andra saker som händer inom polisen. Jag menar, det som har hjälpt mig, det är ju för att jag har en väldigt fin familj. Vi är mycket tillsammans. Sen så har jag några fritidsintresse som är väldigt betydelsefulla för mig. Dels är jag mycket ute i naturen. Jag har två hundar som tar ganska mycket tid. Och sen så spelar jag trumpet, ett storband.
Kul.
Och det är liksom, det är någonting helt annat. Och när jag står där och lirar så är det, ja, men det är där och då, det är de tonerna som jag ska försöka sätta. Jag spelar första trumpet. Det innebär ju dessutom att spelar jag fel så hörs det överallt. Men liksom det där och då som gäller, och liksom det är en helt fantastisk upplevelse.
Klokt, jag tror att det där är nog viktigt, att lämna bubblan. Och det är ju svårt att tänka på lösa armar och ben när man ska kolla nothäftet. Då är du inne i den världen helt och hållet istället.
Ja, men precis.
Ja, spännande. Jag tror att det där är bra tankar och idéer. David, det har varit jätteintressant, och stort tack att du har gästat. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt, men jag bugar och bockar. Tack så jättemycket för att du var gäst.
Inga problem. Ha det gött.
Tack, detsamma.
Ja, yes.
Snutsnack är slut för den här veckan, och här kommer en nyhet. Vi kommer tillbaka i nästa vecka med ännu en intressant gäst. Jag hoppas att du lyssnar även då. Glöm inte att på patreon.com/snutsnack så finns det en oerhörd mängd med bonusmaterial. Bland annat då med David från dagens avsnitt, men också med många andra. Ha det bra. Vi hörs. Hej.